I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans ärlighet och han var fylld av nåd och sanning. Så lyder den välkända inledningen av Johannesevangeliet. Det som är själva essensen i vad Johannes vill berätta om Jesus i sitt evangelium. Att Guds ord, det vill säga Guds väsen, Guds makt, Guds ljus, Guds kärlek, allt det blev människa i Jesus. Det blev gripbart, så att säga. Ja, vi kanske till och med kan säga att det blev verkligt i Jesus. Den frågan som jag brottas med idag och som jag vill dela med er, hur blir det en verklighet i våra liv? Texten som jag läste ifrån Johannes evangeliet innan ligger under rubriken olika uppfattningar om Jesus. Jesus är i Jerusalem och predikar, vilket han gör lite oftare i Johannes evangeliet än i de andra evangelierna. Han provocerar de som lyssnar rätt hårt, det judiska folket där och med en del av fariseerna och överste prästernas folk. Han provocerar dem rätt hårt och säger att ingen av dem känner Gud och anklagar dem för att inte själva leva efter Mose lag, samtidigt som de anklagar honom för att inte göra det. Men många blir också hänförda av hans undervisning och kommer till tro. Medan andra blir upprörda och ifrågasätter. De som är i ledande ställning, det vill säga överste prästerna och även fariseerna, de blir särskilt upprörda och skickar ut folk för att gripa honom. Men när de här utsända människorna står där och lyssnar så blir de tveksamma. De som har kommit för att gripa honom blir också hänförda och börjar dividera med varandra om vem är han egentligen, denne man. Han är profeten med stort P. Andra säger att han är Messias. Men han är ju från Nazaret. Inte ska väl Messias komma ifrån Nazaret. Han ska ju vara av Davids ett och komma från Betlehem. Det är lite intressant med just Johannes evangeliet här, för han behandlar aldrig frågan om Jesu födelse eller var han föddes djupare än så här. Johannes skriver ingenting om Jesu födelse eller ens ger någon hint om att han skulle vara född i Betlehem. Snarare så gör han en grej av att hålla det dolt. Fokus ligger istället helt på ifrån vem han kommer. Vem som har sänt honom och varför. Och det finns en viktig poäng här för läsaren att ta till sig, som Johannes vill ge oss. Det är att tron på Jesus, det vill säga hur vi relaterar till honom, överträffar uppfyllandet av någon profetia från Gamla testamentet. I alla fall när det kommer till att förstå vem han är, så är den personliga erfarenheten och den personliga tron, den överträffar och är viktigare än det man endast kunde läsa i en profetia. Det vill säga, vi kan se det på ett papper, vi kan läsa det i en bok, en profetbok, profeten Mika i det här fallet. Men det är först när vi gör en personlig erfarenhet, skapar en relation, får en tro, som det blir levande för oss. Det är då som vi kan börja förstå vem Jesus är. Men de här utsända, de kommer i alla fall då tillbaka till överste prästerna och fariseerna, utan att ha gripit Jesus som de skulle göra. Och på frågan, varför har ni inte tagit hit honom? Så kan de bara svara genom sin hänfördhet av att ha lyssnat på honom. Aldrig har någon människa talat som han. Fariserna frågar då också om de har blivit vilseledda likt alla andra som inte kan lagen. Det blir ganska tydligt att de i allmänhet ser ner på alla andra människor. Och de blir så där upprörda som jag ibland märker att en del människor kan bli idag också. De som med hög röst deklarerar att jag tror inte på Gud och så vidare. Och alla som gör det är lurade. Men utan att själva ens har försökt att undersöka eller intresserat sig för att söka och förstå vem eller vad Gud kan vara i deras liv. Men det fanns en i rådet som faktiskt hade gjort detta. En av fariseernas högt uppsatta som hade tagit sig tid att faktiskt sitta ner och lyssna på Jesus. Nikodemus, om vi går tillbaks till kapitel 3 i Johannesevangeliet, han kommer smygande om natten för att ingen ska se honom förmodligen. Det är oftast därför man är ute på natten. Han kommer för att lyssna till Jesus och fråga honom vem han är. Han vågar dock inte i denna diskussion med de andra i rådet ta Jesus i försvar fullt ut. Men han vill ändå påpeka att det är viktigt att vi måste lyssna på honom fullt ut innan vi dömer ut honom. Här blir jag, som jag så ofta blir, lite fascinerad av Johannes berättarteknik. Det är inte bara det att han berättar en berättelse, utan han gör det på ett sådant sätt att vi kan spegla oss själva. Och Nikodemus ifrågasätter oss som läsare lika mycket som han ifrågasätter de andra fariseerna. Är vi ibland lite snabba att döma ut varandra innan vi har lyssnat färdigt? De blir i alla fall sura på Nikodemus också. Och frågar lite nedlåtande, kommer du också från Galileen eller? Fast de vet ju att han inte gör det. Ingen profet kommer från Galileen, står det i skriften, säger de. Och de ber Nikodemus läsa efter, så att säga. Lite intressant kuriosa. Detta är Bibelns svar på fake news. Det här falska nyheter som vi har i samhället idag. För det är nämligen så att det finns en profet som kommer från Galileen. Och det är inte Jesus jag tänker på då. Utan det är profeten Jona. Han kommer från en liten by som ligger några mil utanför Nasaret. Vilket nämns i skriften. I andra kungaboken för den som är intresserad. Galileen, som annars var ett område som de som bodde i det fina Judeen där Jerusalem låg. De betraktade Galileen som mindre värt och fullt av människor som varken kunde höll sig till eller levde efter Guds eller Mose lag. Inget gott kan ju komma från Nasaret, var ju talesätt. Men det vi kan ta med oss från den här texten är just hur viktigt det är att lära känna Jesus för att förstå vem han är. Att faktiskt lyssna och göra en erfarenhet för att kunna skapa en relation så att det blir levande, så att ordet blir levande. Att hålla fast vid tron som en teori eller filosofisk idé kan ju vara gott i sig. Det finns mycket gott att hämta där. Men det kommer alltid bli en kamp. För det finns alltid andra filosofiska idéer och andra tankar eller sådär som man blir uppmärksammad av eller får brottas med. Det är lite som med kärlek, tänker jag. När vi väntade vårt andra barn så visste jag teoretiskt att jo, jag kommer nog älska det här andra barnet säkert lika mycket som det första. Men i mig I mitt inre kunde jag överhuvudtaget inte förstå eller ta in hur det skulle kunna vara sant. Hur skulle det kunna gå till? Det finns inte mer kärlek än det jag har för mitt första barn. Hur ska det gå till? Jag visste att så händer. Jag kunde fråga mina föräldrar som har 4 barn att det går. Men jag kunde inte ta in och förstå det. Jag hade ingen erfarenhet av det. Men så när lillemor föddes och kom och jag fick göra erfarenheten av kärleken, då försvann alla tvivel och jag kunde tro. Inte för att jag hade fått bevis och sett barnet att det var sant, utan för att jag fick en relation till henne. Jag gjorde en erfarenhet. Det som bara hade varit en teori eller en idé, det blev plötsligt levande. Bibeln. Nu ser inte ni som lyssnar i närradion, men jag håller upp min bibel här. Den har sett bättre dagar. Den är lagad med silvertejp. Det är kanske ett gott tecken. Ett fantastiskt litet bibliotek. Fyllt med berättelser och böcker, 67 stycken eller 77 om man vill räkna på apokryferna. Och det tyckte ju Luther att vi skulle göra, åtminstone sån här nyttig sidolitteratur att ha på nattduksbordet. Den kan vara rolig, den kan vara spännande, den kan vara lite långdragen. Särskilt om man fastnar i krönikeböckernas första 11 kapitel, som bara en enda lång folkräkning. Jag samtalade med en man häromdagen som hade fastnat just där. Jag bad honom gå vidare. Men tittar vi på den så här liksom. Ja. Det är ju egentligen bara ihopbundet papper. En massa ord tryckta på väldigt många sidor i sig. Men det är ändå bara papper och bokstäver som är ihopbundet. Jag känner ett flertal människor som har läst hela Bibeln. Kanske vissa av dem mer än en gång. Utan att påverkas det minsta. Utan att få det minsta frö av tro. Samtidigt så har jag hört berättelser om människor som har suttit i fängelse och skapat en kortlek av bibelsidorna för att de inte hade något annat att tillgå när de ville spela kort och hitta något att förströ sig med. Och som helt plötsligt börjat läsa på korten när de satt och spelade och blivit helt uppfyllda av tro. Hur kan det komma sig att det kan vara sån skillnad? Ordet blir inte levande om du inte tar det till dig. Det blir inte levande om du inte är beredd att göra en erfarenhet. Jag har sagt det vid ett flertal tillfällen och jag kommer att fortsätta tjata om det. Frågan om tro på Gud som en fråga om existens. Det är en ganska ointressant fråga egentligen. Om man tror att Gud finns. Jag tycker det är en väldigt ointressant fråga. För tro handlar om relation och sätta sin tillit till Gud. Att göra erfarenheten av Gud. Precis som jag berättade lite om här innan barnen var uppe. Jag har haft diskussioner med många människor som säger att de inte tror på Gud. Och då frågar jag, vad är det du inte tror på? Och så får jag den här berättelsen om, ja men jag tror inte på en gubbe på ett moln som har skapat jorden på 7 dagar och sitter där och har en massa åsikter om mitt liv. Nej, säger jag då. Så bara för att du har definierat Gud på ett sätt och avfärdat det som ett logiskt hållbart alternativ, och kanske utifrån den tankegången de presenterade, så kan jag förstå att de har gjort det. Men bara för att de har avfärdat den definitionen av Gud, så finns inte Gud då alltså. Då svarar jag, det är som att säga att jag tror inte att solen är lila, därför finns inte solen. Kanske inte den bästa liknelsen, men den fungerar för att den är så absurd. Men jag kan ju se solen, den är ju där, säger de. Ja, men en blind kan inte se solen, finns den då inte? Jo, men en blind kan ju känna värmen mot sin kind. Och då börjar vi närma oss någonting, tänker jag. Då är vi inne på att göra en erfarenhet. För att ordet ska bli levande så behövs det en erfarenhet. Och ordet blir levande när vi lever det. Det är så vi gör erfarenheten. Precis som det med kärleken. Vi kan säga att vi älskar någon, men om vi inte visar det, hur ska personen kunna tro på det? Hur ska man kunna erfara det? Hur ska man veta att det är sant? Lev din tro. Tvivlar du ibland? Det kan jag göra. Jag upptäckte att det blir bättre om man lever tron ännu mer. Det är så vi söker relationen med Gud. Det är så vi söker tron på Gud, tänker jag. Genom att leva tron. Precis som genom att leva kärlek. Och de kan ju nästan vara synonymer, tro och kärlek. Det är svårt att med en idé få andra människor att tro. Det är de som läste Bibeln från pärm till pärm utan att påverkas. För att det blev bara en idé. Men genom att dela din erfarenhet med andra om hur din tro ser ut och vad din tro betyder för dig och vad den innebär för dig, då kan du tillsammans med en annan människa göra en erfarenhet av Gud. Då blir ordet levande. Precis som det står i Johannesprologen. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det är som en idé, den finns där. Den fanns i begynnelsen hos Gud och allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Men i ordet finns liv. Och livet är människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och sen kommer det bästa. Ordet blev människa och bodde bland oss. Och det är där det blir levande. Det är där vi får göra erfarenheten. Så sök din tro genom att leva din tro. Känner du någon som du tänker, åh, jag längtar efter att den människan ska få bli kristen. Dela ditt kristna liv tillsammans. Inte bara berätta utan gör erfarenheten tillsammans. Det ligger inte alltid i de talade orden eller att ge en bibel. Vi måste göra erfarenheten tillsammans. Det måste vi göra som församling i vår gemenskap och med de som finns runt omkring oss. Låt oss be. Tack Gud för ditt ord. Tack för att vi får ta det till oss, att det kan få gro i oss som ett frö och kan få växa och bli till någonting levande. Herre, kalla oss ut att leva vår tro, att söka mer erfarenhet, söka mer gemenskap med dig, söka mer relation hos varandra, men även hos dem som ännu inte tror. Hjälp oss att vara ordets bärare och vara ljus till liv för människor runt omkring oss och för varandra. Tack för att du hela tiden söker oss. Hjälp oss att söka dig och dela livet med dig, tillsammans med dig och med varandra. Amen.